Hej och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Det här är upplaga nummer 123 som är inspelad under SM simning i Malmö. Som gäst har vi Stefan Persson, förste svensk under 15 minuter på 1500 frisim. Det ligger långt tillbaka i tiden, men det ska vi snacka om nu. Men vi ska också snacka om hans roll som nybliven ordförande i Svenska simförbundet. Väl mött till simpodden Hultén och Jansson nummer 123. Nu kör vi!
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Då är det så här att det här är alltså den 123:e simpodden Hultén och Jansson, och vi har ju snackat med rätt så mycket folk här under resans gång. Vi började i mars 2015, är det så, Thomas?
Det stämmer gott.
Ja. Och vi har
en kall aprildag, höll jag på att säga, istället för mars, men det var ju den här den våren,
ja.
15.
Ja. Och vi har snackat med mycket simmare, nästan alla svenska OS-guldmedaljörer genom tiderna. Det är några som vi har undvikit, och det är bland annat då Sara Sjöström och icke-levande OS-guldmedaljörer. Så har haft lite andra gäster också. Och normalt sett så snackar Thomas och jag simning i allmänhet, bara med varann. Och så har vi lite gäster då i form av de ständiga bidragen i form av Viktor Johansson, Sveriges bästa långdistanssimmare, och Jenny Gustafsson som är simtränare i Spårvägen, dessutom är talangutvecklare i Svenska simförbund. Så de är våra standardgäster som kommer med var sjätte, sjunde sändning. Sådär. Mm.
Och så lyfter vi ju lite andra frågor också, som dopingproblematiken, jämlikhet och så vidare.
Ja, och så gnäller vi lite mellan.
Det beror på hur man uppfattar det. En del kan ju uppfatta det att vi har lite synpunkter också. Mm.
Och vi riktar in oss ofta på simning, företeelser inom simningen mellanåt som vi tycker är lite skeva, både nationellt och internationellt. Och så tittar vi lite på tv mellanåt och gnäller lite på SVT, och så får vi lite på fan för det också. Men det är väl roligt när diskussionen är vid liv. Men idag så har vi nöjet att hälsa Stefan Persson välkommen till simpodden Hultén och Jansson. Jag bugar och hälsar dig välkommen.
Tack så mycket.
Ja. Nybliven ordförande i Svenska simförbundet, men är inte bara ordförande utan också har varit i alla fall simmare. Fast nu, du är inte så glad för simning nu, va? I praktiken, eller hur är det?
Händer inte så ofta i vattnet, nej.
Nej.
Inte
nej.
Med badbyxor och får simma i varje fall.
Nej, men utan bad?
Nej. Okay. De är på, men det är mycket annat.
Mycket annat, ja.
Men det går att ändra beteende.
De har sagt det.
Ja.
Ja. Men nej, vi ska inte ägna oss åt det nu. För det är ju den inspirationen du ska ge andra, kanske i form av ordförandeskapet i simförbundet. Men vi ska inte börja där, utan vi ska börja med din simkarriär, Stefan. För det är ju så att du är ju på din hemmaplan nu, genom att vi är på Lindängsbadet i Malmö. Och har du varit ett antal gånger?
Vi sitter väl ungefär, vad kan det vara, 25 meter ifrån bassängen där jag första gången inte ville hoppa i första dagen. Andra dagen så hoppade jag i och ställde mig en hörna i bassängen. Tredje dagen frågade mina föräldrar, när ska vi åka till simträningen? Mm. Och på den resan är det, och det började där borta i avbadningsbassängen.
När var detta?
1974.
1974, då var du 7 år.
Ja.
Ja, och det var nästan nybyggt här på Lindängen den gången. Det byggdes ju runt 1970, och du frös väldigt mycket, kan jag tänka mig.
Ja.
Det var ju så att du var ju den simmare i landet som frös allra mest, om inte jag vill minnas helt fel. Det finns någon till som har frusit på den nivån som du har gjort, men du skakar ständigt.
Där finns en bild tydligen på mig när jag är i yngre ålder. Jag sitter med ett sådant här badhusband med nyckeln runt fotleden. Och jag frös så mycket så att det gick ett litet hål på benet.
Hela. Men du, Limhamn simsällskap höll till här.
Absolut. Och ja. MS var där borta på Lindängen. Men under från 74 fram då till 82 när MKK bildades, så var det Liman simsällskap.
Ja. Och du lärde dig simma här som 7-åring. Det var ju ganska sent egentligen. Eller kunde du simma innan?
Absolut inte. Anledningen till att vi började eller att jag började simma var att vi hade varit på semester i familjen och på det här stället var där en pool. Den var rätt så djup och jag kunde inte simma, så jag stod och höll i den här skvallbrännan under en veckas tid medan vi var på semester, medan de andra jag höll på ute i vattnet och ha kul. Och då tyckte nog mina föräldrar att det här måste vi ändra. Och som sagt, mina föräldrar anmälde mig till simskolan och jag ville inte. Jag vägrade och grät. Och som sagt, Thomas, det går att ändra ett beteende.
Det låter lovvärt. Jag kollar det nästa sommar när vi möts.
Men du, ganska snart så blev det inte bara simskola utan det blev simträning också. I någon form av organiserad form.
Absolut. Vi på hösten kom och jag hade väl varit rätt så flitig i vattnet, för de tränarna tyckte att det kan ju bli något. Du kan ju lära dig simma ordentligt, så ska du inte följa med oss in till simhalsbadet. Och där på hösten 74 så började jag inomhus.
Ja, och på din första simtränare, vem var det?
Jag kommer inte ihåg vem det var, men jag vet att syskonen Lotta och Hans Förbarn har varit aktiva. Pia Zetterström, Mats Widerström, Stefan Viking. Någon av dem som var i min tidiga ålder.
Men du var inte den där direkt stora simtalangen?
Oh nej. Hur ska jag uttrycka det? Jag tyckte det var kul.
Säg som det är.
Nej, men det funkar hyggligt i början. Sen blev det inte speciellt bra. Men jag tyckte det var väldigt kul. Jag hade väldigt många vänner. Klubben var duktig på att ta med oss ut på lite resor. Och jag vet inte, det kanske just den där att få lov att komma ut och resa som var det där lilla i början, att få lov att komma ut och se saker. Och kunde jag då samtidigt hålla på med min simträning och det jag tyckte var väldigt kul, så var det lite spåret.
När började det att gå bra? Eller när minns du att det för första gången var någonting som var bra i bassängen som du gjorde?
Det har nog varit någon som jag gick. Jag kom med som 13:e man eller 14:e man till Somsim Riks vid något år. Och jag tror det var där någonstans som jag började tycka att vi kanske ska prova att göra det här på lite mer allvar.
Och vad var det då för grejer du pysslar med?
200 bröstsim och 200 ryggsim.
Bröstsim? Det låter väldigt konstigt i mina öron att du skulle kunna simma bröstsim. Men du blev ju ändå svensk mästare på medley någon gång.
Jag vann SM 84-85, slog svensk rekord 86 på 400 medley här inne i Malmö.
Ja, så du var ju inte så dålig på bröstsim då alltså?
Nej, det gick hyggligt. Mitt absolut sämsta simsätt genom alla år har ju varit fjärilsim. Jag tror jag har mitt pers på 100 fjäril är väl egentligen utgångsfarten på 100 fjäril i 400 medley när jag slog svensk rekord.
Om vi, innan vi liksom kastar oss in i det här SM-guld och landslag och allt det här. Det var alltså initialt då bröstsim som du pysslar med. Men sen blev det medley och sen blev det frisim. Är det den ordningen?
Nej, första uppdraget som jag fick följa med på genom landslaget var EJM 82. Och där var det ryggsim.
15 år.
Ja.
Och ryggsim.
Japp. Och sedan var det ryggsim 83 också, tror jag. Och sen började, under tiden där så hade vi ju då fått en tränare som trodde kanske att jag kunde göra mer än att simma bröstsim och ryggsim.
Och vem var den tränaren?
Greg Cornell.
Amerikan som kom från västkusten i USA via Södertälje till Malmö.
Ja.
Och inträffade här 1983, tror jag. Första gången.
Mm.
Och vad betyder det att komma under Greg Cornells vingar eller omvårdnad, så att säga?
Vi pratade här lite tidigare om lite gamla minnen och så vidare. Och när det då blev dags att ha en ny tränare så var det många som var påtänkta. Och vi hade då hört att det skulle finnas en amerikan i landet som var rätt tuff och krävde mycket av sina simmar, och det blev han som blev anställd. Och ett av de första passen så tänkte vi, nu får vi väl se vad den här människan har för inställning till det här. Och vi hade lite insim. Då pratade jag både engelska under den här tiden, och jag var ju som sagt inte så varken duktig på engelska eller kunde så mycket. Och då skulle vi köra 800-ringar på någon starttid som jag inte kommer ihåg. Men vi gjorde ju den här 800-ringen, men vi tyckte ju samtidigt att de tyckte, han skulle ju vara en tuff kille. Men 800-ringar har vi ju gjort för. Så vi körde de här 800-ringarna och stannade och tyckte liksom, nu får du liksom slänga till oss något riktigt. Så Greg kom fram till oss och frågade, vad gör ni här, varför har ni stannat? Ja, men du sa ju 800-ringar. I said 80. Och då tyckte han att eftersom ni stannar på vägen så kan ni börja om på nollan och köra nummer ett igen. Så det blev 90-100 istället. Sen skrattade vi aldrig igen.
Och stannade aldrig heller?
Det hände att vi fick vila någon gång.
Jag snackade med Greg för någon vecka sedan, för att det är ju så att Malmö simning fyller 150 år här ganska snart. Och han är ju en artikel i den jubileumsbok vi ska ge ut. Då berättade han om sitt första pass i Södertälje, där han hade låtit simmarna simma en 3000 som inledning. Och så räknade han hur många gånger de stannade. Det var 197 gånger. Och så när han kom i mål fick de börja om från början. Och det var bara 4 stopp på den andra. Men då hoppade han över det, och så fick de fortsätta. Annars, som han sa nu till mig här för någon vecka sedan, annars hade vi hållit på fortfarande. Det hade varit lite tradigt.
Jag tror vi har testat någon gång. Det gällde någon insim, om det skulle vara, ja, jag vet jag, 200 eller 400. Så tyckte vi kollar honom hur länge vi kan trissa honom. Så om vi börjar på 200, så har han inte hoppat in nu, då är det 400. Så väntar vi 30 sekunder till. Och så höll vi på, så vi hade nog också 2000 insim till slut, eller någonting åt det hållet.
Greg Cornell, alltså en viktig del av din simkarriär.
Otroligt stor del. Det var ju egentligen han som fick mig att lyfta ifrån där jag befann mig. Däremot så måste det, jag hade ju tränare innan som ju hade gjort att jag orkade ta emot den träningen som vi hade under Greggs tid. Stefan Karlsson Viking måste jag tillskriva väldigt mycket stor eloge för det jobbet vi gjorde innan. Väldigt progression genom åren, så att vi kunde ta emot den träningen. För det gäller ju träna för att kunna ta emot träning. Och vi pratade också här tidigare om att vi har simmat, och när jag säger vi så tänker jag mycket på Jan Biderman, Henrik Anvall, Hasse Nilsson, Malin Nilsson. Vi var ett stort härligt gäng som simmade tillsammans. Men jag har aldrig haft ont i axlarna. Och visst har jag väl haft ont, men det har mer varit att de har varit så trötta så jag har inte orkat lyfta dem. Men jag har aldrig haft ont. Jag har aldrig behövt vara borta från en träning på grund av ont i axlarna, som annars tyvärr är ju en rätt så vanligt förekommande bekymmer hos oss inom simningen.
Du Thomas, har du någon erfarenhet av Greg Cornell på kanten?
Absolut. Färgstark. Han märktes ju verkligen i samband med både simtävlingar och i andra sammanhang, tränarkonferenser etc. Och sen hörde man ju de här historierna av simmarna han hade haft, oavsett om det var Södertälje eller Malmö, eller han var väl i S02 sen också, tror jag, en kort sväng. Så att han gjorde ju avtryck i svensk simning på ett positivt sätt. Tveklöst var det så.
Men du Stefan, vägen fram här, du tränar för Greg i ett år och sen försvann Greg tillbaka till USA. Och då fick du en tränare som heter Ronny Paleski under en kort period.
Ja.
Kulturkrock där, eller?
Det är klart att ha haft Greg som tränare under det året och sen kom till en rätt annorlunda typ av träning. Gregs träning passade mig bättre. Jag tror att han såg någonting i mig, att det kunde bli någonting. Vi var ett härligt gäng som jag tror han också såg att vi kunde jobba tillsammans. Och det blev nog inte riktigt så under det året som Greg var borta, nej.
För sen kom ju Greg Cornell tillbaka till Malmö efter ett års bortovaro 1985. Och då tog ni upp den här jobbet igen. Och från 85 framåt så hade du väldigt stora framgångar och väldigt mycket frisim då.
Det var då. Medlin simmade jag väl 85 också, och sedan så vi tränade väldigt mycket långdistans. Därmed tyckte jag ju fortfarande vid det tid att Greg, jag tror inte jag blir, ska bli någon långdistansare. Det här blir, jag tror inte jag kan bli så bra på det där.
Nej, vad trodde du då?
Jag försökte ju liksom hålla mig på de lite korta, i varje fall 2-400 medley. Och vi hade någon tävling uppe i Linköping, Norrköping någonstans. Och sista passet där så var det 1500 frisim. Så tänkte jag att nu ska jag göra precis allt jag kan för att det inte ska gå så fort på 1500 frisim. Så han fattar någon gång. För det, jag kände att jag nådde inte riktigt fram. Så jag lät bli att äta lunch och jag gjorde väl allt annat som vi säger till våra simmare att de inte ska göra. Och så gick det superbra. Så att ja, jag har mig själv att skylla att det gick bra sen.
Jag minns dina tre bästa lopp minns jag av olika orsaker. Två av dem för att jag var speaker på dem. Det var de två 15-metersloppen på SM. Och så minns jag naturligtvis 1500 på EM i Strasbourg. Men om vi börjar med de där kortbaneloppen under 15 minuter. Ska vi ge oss an det här första loppet? Var var det någonstans?
Det var här hemma i Malmö i gamla 25-man. Anders hade ju Holmots då. Vi hade ju varit kombatanter i många, många år. Och Greg och jag pratade många gånger, hur ska vi lyckas knäcka honom och simma snabbare än honom? Och vi hade nog rätt ut att 400 frisim, det kommer jag inte riktigt att röra på honom på. För han är betydligt snabbare och har mer explosivitet än vad jag hade. Men det blev ju lite grann av ett genombrott i Malmö. När jag där vid 800 meter på något sätt så då släppte han.
Och han hade gjort 15.06 då innan det loppet, vill jag mena.
Ja.
Vad hade du gjort i det läget? Kommer du ihåg det?
Nej, någon 15.17 någonting åt det hållet. Mm. Och då gjorde jag 15.01. Men det är en sån där, det är ett av de minnena också har sig publiken i Malmö simhall stå upp och applådera och vifta och ja, det bara måste upplevas.
Det var lite dårhus där. Det byggdes en tradition av galenskap på läktarna. Mycket liv med de, säger man också, World Cup-tävlingarna och Europacup-tävlingar och SM. Det var fantastiskt bra tävlingsarena i gamla simhandsbadet.
Mycket, mycket bra. Och vi älskar alla simmarna. Vi älskar ju bassängen. Det gick att simma fort. Det var bra arrangemang. Det var en underbar bassäng att simma i.
Sen kom du. Nu har jag inte alla siffrorna framför mig, men det var SM Linköping året efter, var det så?
Ja, 87. Mm. Och hade jag då haft 15.01 året innan så var vi, det är klart, vi hade ju målet siktet inställt på grund av 15 minuter, men det är väl sådär att det hade känts så väldigt långt bort, går det att göra? Det var ingen annan som hade liksom gjort det. Anders hade ju varit med, den här haren man alltid hade jagat. Men helt plötsligt så, okej, nu är det bara jag själv där. Vad ska jag nu göra för att ta mig under det här? Och jag kommer ihåg att de hade någon sån här stora siffror som liksom bläddrar runt. Det var inte tidtagning så som vi har här. Och då kommer jag ihåg att vid 800 när jag vände på fötterna så såg jag att jag var under 8 minuter. Och då stod läktaren upp och sen tror jag att de stod upp resten av loppet. Och när jag sen då gick i mål så stannade den 14.59.47.
Mm. Inte så där jättelika marginaler och inte av en simmare. Ja. Och med en simmare som inte hade världens bästa spurt heller, va?
Nej, det kan jag ju inte säga.
Känslan har gått i mål där.
Ja, det var ju obeskrivbar. Jag kommer ihåg att till lunchen idag så att jag pratade med Lars-Olof Hansson i Helsingborg. Jag vet att de hade en sån här gigantisk koskälla i Helsingborg. Och jag tror den var igång åtminstone de sista 700 meterna i det loppet. En fantastisk känsla att se en, återigen en hel läktare stå upp och sen komma in och se en 1-4. Det var liksom något enormt.
Härligt. Det stod sig en stund där i rekordet.
Ja, vad blev det i kortbanan? Kan det ha varit 28 år? 27?
Bra eller dåligt? Kul för dig kanske?
Malmö hade ju ett par simmar efter åren jag hade slutat där vi nog trodde de skulle komma i fatt. Och var väl ner och vände var i fall på en 15, 17, 15, 10 någonstans. Och då var jag nog rätt så säker på att jag med det. Nu åker det snart. Det är väl bara de ska träna sig samman precis som vi hade gjort och hjälpa varandra fram och så vidare. Men det höll sig och stod sig och sedan så var det ingen riktigt som ville verka gå för det. Och sedan så var det ju då Adam, Paulsson, Elfsborg som började komma ner på de här tiderna och sen kom ju då Viktor som sedan mera klämde det rejält ju.
Men det avgörande för dig att ta steget från någonstans kring 15-15 ner till då 15-01 och så under. För det var ju egentligen bara ett pers med 2 sekunder då i Linköping, så egentligen var det inte så märkvärd. Men skillnaden för dig, vad var det som avgjorde liksom att du kunde lyfta dig ner där mer än den mentala biten?
Ja, men vi var ett fantastiskt gäng. Så som vi har det gänget vi var här ute och tränade på sommaren och inne på Malmö, i simhallsbadet i Malmö. Och ha en distansgrupp på, vad var vi, 10-12 man där alla hjälpte varandra. Jag vet att under de här, Greg hade ju en tanke att en gång om året skulle vi ha en riktigt, riktigt tuff vecka för att riktigt liksom, men bli mentalt starka också, men också träna. Då var det bland annat Jan Biderman och jag själv, och då fick nog Jan lite ont i axlarna. Men de här passen, de höll ju på ett gäng timmar, för de låg väl ibland mellan 12 och 18 000, de här individuella passen. Och så då vet jag vid något tillfälle så sa Jan att ja, men jag hänger med dig, jag kör ben istället. Och det är liksom, det symboliserar nog den gemenskapen som vi hade i det här stora gänget. Det var ett fantastiskt gäng som ställde upp för varandra. Och jag tror att jag hade aldrig simmat så fort om inte det här gänget hade blivit så stort i den gemenskapen och med det drivet vi hade tillsammans. Och med givetvis Greg, som det är ju passen som har gjort det här också. Men det här var kompisar som gjorde oerhört bra jobb ihop.
Så är vi framme då på våren i mars 1987 när du gör under 15 minuter i Linköping på SM. Och då ska det simmas EM på sommaren och det går i Strasbourg, franska Strasbourg.
Ja.
Och vad minns du från det här? Om vi börjar någonstans några veckor innan.
Återigen, vi hade väl tränat vansinnigt hårt kan jag tro innan dess, och sen var vi på träningsläger. Vid det här tillaget så då började det bli dags för att titta framåt i OS året därpå, 88. Det hade ju alltid också varit ett mål givetvis att få lov att simma till OS. Men jag visste ju på någonstans att simmar jag riktigt, riktigt fort så kommer i alla fall SOK att få upp ögonen för mig. Och vi hade inte kvaltiden när vi var i Strasbourg, men ja, vi hade ju någon förhoppning neråt om 15-15. För då kände vi oss nog rätt trygga med att det där kommer nog att räcka.
Och så kom du till Strasbourg. Hur upplevde du det?
Då hade jag ju som väl var, eller vad ska vi säga, jag hade fått vara med 85 i Sofia.
Sofia var det. Ja.
Och sen så var ju tanken jag skulle vara, eller jag var på VM i Madrid 86. Men då fick jag körtelfeber. Så där låg jag ju hemma. Jag fick flyga hemifrån VM istället. Så att jag har ju varit på ett par internationella mästerskap. Och det gjorde jättemycket att veta hur går saker och ting till. Med tv-kamera och inmarschtält och allt vad det nu är. Det är ju inte bara en vanlig tävling. Det är rätt mycket annat som händer runt omkring. Lätt att tappa fokus när det blir dags.
Och i Strasbourg, var det enda uppgiften du hade att simma 15 gånger?
Nej, jag tror jag simmar 4x2 också. I något försökslag. Men där var mina klubbkompisar betydligt snabbare än jag själv från Malmö. Så de tog platserna istället. Och då blev det att nu är det 1500 all in. Och försöken ena dagen. Och sen vet jag, vi letade väl febrilt efter någon pastafabrik någonstans den där kvällen innan finalen. Och sedan körde vi finalen.
Vad minns du från den?
Finalen?
Ja. Eller är det helt blankt?
Nej, inte blankt, men OS-biljetten satt ju på näthinnan. Samtidigt gällde det att inte gå ut för hårt, för det visste jag att det orkar du inte. Du måste lägga upp ditt lopp på rätt sätt. Men jag visste också att jag kommer till att orka om jag har rätt utgångsfart. Och det fattade jag också på scoreboarden att det var svensk rekord var 800, och då visste jag att nu är vi på gång.
Du såg scoreboarden?
Ja. Alltså, ja.
Och det loppet slutade, men jag minns inte segern. Berätta, kan du prispallen utan till eller? Nej.
Nej, det gör jag inte, för jag tror inte Salnikov var med det året. Nej. För han kom in sen efter 88 och vann OS efter att ha varit borta ett par år. Men det var en polack på tredje plats och sen var det en östtysk och en västtysk, tror jag det var.
Okej.
Jag försökte nu komma igång i huvudet, men jag har inte det loppet. Nej. Riktigt, vilka som var före dig. Nej. Jag har bara ditt fantastiska lopp.
Såg du det, Thomas?
Ja, såg på tv. Mm. Det gjorde jag. Jag är lite nyfiken på i dagens internationella simning och även då i Sverige här när man planerar för de här långloppen. Då lägger man ju väldigt mycket tonvikt vid utgångsfarter, frekvens och så vidare. Hur mycket jobbade ni med sånt då inför när du var som bäst på 1500?
Frekvens vet jag inte om vi pratar så mycket. Det gjorde han säkert. Det var mycket som vi gjorde. Men det som jag kommer väldigt mycket ihåg, det var att man kunde ju nästan sätta hundringen på någon tiondelar. Just för att hålla utgångsfart rätt så att du inte får börja bygga på det för mycket mjölksyra, för det kommer att straffa sig. Det får du igen i slutet.
Ja, och du nämnde att du var strax under 8 minuter i det här loppet som du var under 15 minuter på 1500 är kort, och då tyder ju det på att ni simmade väldigt jämnt igenom hela loppet.
Absolut, och det är många gånger på vissa tävlingar så var det att för att inte 1500-ringarna skulle eller 800-ringarna skulle bli liksom för monotona, så kunde vi ju leka med 500-ringar, den långsammaste, den näst långsammaste och den snabbaste, så blev det lite fartlek i träningarna också, och då var det oftast att försöka simma den andra hälften så fort som möjligt.
Du gjorde ju ett litet hack i skivan i svensk simning på det viset att ett tiotal år före så var det stora rubriker i tidningar och så om att svensk simning inte ska ägna sig åt sprintsimning utan bara satsa på långdistans, och då ledde det till att det gick bara några år och sen blev det oerhört mycket sprinters i Sverige. Så helt plötsligt var vi en sprintnation, och sen kom du in och visade på någonting annat lite grann tillsammans med Holmertz också. Men när du ser idag 1500 på SM här, vad tänker du, och är det dags att lägga ner långdistanssimningen i svensk simning, eller hur ska vi gå vidare för att nå nya såna här framgångar som ni hade?
Absolut inte lägga ner dig. Det enda jag kan ju säga många gånger, tänk att få vara så vältränad igen och få hoppa i. Tänk att få liksom känna att du har den här kraften i kroppen, att du har gjort arbetet. I fredagskväll när jag höll ett litet invigningstal så vi har ju, du kan ju ha framgång på lite olika sätt. Och givetvis har du kvalat SM och sen har tagit någon final och någon medalj, så är det kanske något ytterligare för vissa. Och vi är ju inte sprinter allihopa. Den här kroppen är ju liksom byggd troligtvis för att simma. Det klarar jag. Jag har liksom två högerfötter och det funkar inte med fotboll att springa. Och därför tror jag det är viktigt också att vi har en bredd i vår idrott och dom. Vi fungerar för olika distanser och längder.
Men finns det ett utbud för långdistanssimning om vi tittar på tävlingsprogram? Om vi tittar på att på ett SM, då lägger man det långa loppet efter lagkapparna för att riktigt markera att det här är inte viktigt. Vad kan du som nu ny ordförande peka på att vi borde liksom se det på ett annat sätt?
Ja, jag ska nog inte gå in och börja ändra i SM-ordningen det första jag gör här.
Varför inte?
Nej, det är inte jag som gör det för det första.
Men får du några tankar? Du förstår ju min
absolut. Och det har väl, om vi nu ska vara helt ärliga, så har det väl varit i många år att den där beryktade, nu är det 15 fritt, nu tar vi fika. Och jag tror att vi lyckades ta död på den där diskussionen under många år. För att en 1500 meters lopp eller ett långlopp, det kan ju vara 800 frisim för tjejer också. Mm. Ja, numera också 1500 för tjejerna. Alltså det är ju ett fantastiskt roligt spännande lopp. Mm. Det krävs duktiga spikrar, men det krävs ju också ett par stycken i vattnet. Jag menar Adams och Viktors framfart i vattnet under ett par år har ju varit fantastiskt spännande. Och det tror jag det gäller alla, även om du inte har simmat långdistans själv. Mm. Tycker det här är väldigt spännande. Men det krävs ju lite mer av det. Och det är ju inte så kul kanske givetvis att säga en som sticker iväg och så har 15-10 och resten ligger på 17. Mm. Det blir ju inte så spännande.
Men tror du att det är samma klimat idag för de längre loppen som det var för då 30 år sedan?
Jag tror vi har börjat hitta lite grann tillbaks med framförallt Adam och då nu Viktor. Att det är klart att intresset blir större. Att det går att göra det. Mm. Jag menar, de tiderna som Viktor är nere på nu, det var ju liksom inte i min dröm när vi höll på. För nu går det undan.
Ja, det gör det ju verkligen. Det är ju knappt man hinner gå så fort om man går på sidan. Men du, det här med öppet vatten och så, hur har det påverkat, tror du? Är det en positiv faktor för bassängsimningen, eller vad tror du om det?
Ja, det tror jag inte behöver ta bort det ena från det andra. Det var någon som sa nu att det är väldigt många som kommer att dubblera de här sträckorna nu. Det enda jag tänker är att öppet vatten, så länge det går i hav, så är det väl rent och snyggt och prydligt, höll jag på sig, så att de inte blir sjuka av de här tävlingarna. Det är väl egentligen det enda annars.
Vi vet ju att i klubbarna så finns det ju ganska proportionerligt fördelat talanger för olika saker. Om det nu finns ett antal långdistanstalanger, vad skulle du med din erfarenhet och med så här i backspegeln, vad skulle du ge för råd till tränare och unga simmare som liksom vill bli en Viktor Johansson eller ännu bättre?
Jag tror det är oerhört viktigt att man är ett par stycken, att man har en tränare som tycker att det är positivt, att det är den här positiva stämningen kring långdistanssimningen. För att det tror jag under ett tag var lite negativ klang i det. De där gnetarna, de där ni kan lägga där ute på banorna någonstans. Eller, alltså den där typen av attityd, den är inte bra. Den är inte bra på något sätt, oavsett idrott eller oavsett simsätt och så vidare. Utan tränar med glimten i ögonen och entusiasmen för det här. Och men sen tror jag återigen, jag måste återkomma till det, att vi var ett gäng. För de här träningarna kräver enormt. Det är inte kul kvart i fem november, -10 och regn och snö. Du behöver någon liksom, då vet du att du har i varje fall dina kompisar, för det är ett tungt pass som väntar.
Men tror du att det finns tillräckligt med sådana miljöer runt om i landet då?
Det tror jag egentligen.
Okay.
Det tror jag. Det hoppas jag. Mm. För jag skulle tycka det var väldigt, väldigt synd om vi ser om ett par år att vi inte har någon långdistanshimning kvar.
Knyta ihop den här din egen simsäck eller mesh bag eller vad det heter. 87, det var inte sista tävlingen du var med på. Vad hände sen efter det?
Nej, jag kom ju hem från EM. Lars-Erik Persson var förbundskapten och vi hade ingen OS-biljett klar, men vi var nog rätt, Polly trodde nog att det här räcker nog. Och landade i Sverige och sen flög jag direkt till, eller dagen efter så blev det då, jag höll på att säga tillbaka hem till San Francisco, men då flög jag för första gången till San Francisco och började plugga där borta.
Mm. Och?
Fantastiska 5 år. Mm. Ja, simmässigt så blev det ju inte alls den utvecklingen som jag hade hoppats på. Mm. Men utbildningsmässigt, livserfarenhet, vänner, en utbildning som du aldrig någonsin hade kunnat få ta del av i sitta i skolbänken. Lära sig vara själv och flyga iväg då när man är 20 år. Jag kunde ju knappt någon engelska. Jag visste ju de första dygnen inte liksom var ska jag bli av, och jag har många gånger funderat på det, att då när jag åkte ifrån EM i Strasbourg, svensk rekord, det var nästan en OS-biljett, jag skulle till USA och plugga i många år där liksom livet var verkligen på topp, och ett par dygn senare så ligger man i sängen och fattar ingenting, gråter och nallar i sängen. Mm. Det går fort. Med förändrade förutsättningar. Men det var en enorm resa, och just att ta hand om sig själv och under det där klimatet.
Simmässigt?
Blev det inte alls som jag hade hoppats på.
Kort, vad hände?
Första året fungerade väl fortfarande rätt så bra. Jag var ju iväg på OS 88. Och då hade jag 15-23.
Du tittar på mig och många tider brukar jag komma ihåg, men jag känner mig dåligt påläst just på det. Men det ringer nog någon klocka att det handlade om dryga 15-20.
Ja, jag tror det var där någonstans. Och tyvärr så var det väl, det gick lite långsammare år för år sedan. Skolan tog mer och mer överhand, och det var väl väldigt bra att skolan fick lov att ta överhand, för annars hade det, gymnasiebetygen hade inte räckt så långt. Men någonstans där under gymnasiet så insåg jag, får jag chansen till USA, det är min chans att komma in på en bra skola. Det var att simma fort. Och det var att simma riktigt fort för att komma in på den skolan jag ville. Så att det var det som gällde.
Var gick du någonstans?
Utanför San Francisco, en skola som heter Berkeley. Mm.
University of California, Berkeley.
Jajamän.
Sista tävlingen.
NC2A i USA satte handen i väggen. Det hade väl gått hyggligt, för det gick fortfarande simma hyggligt kortbana. Och när jag slog handen i väggen så sa jag tack, nu ska inte jag simma mer. Någon dag senare så ringde jag hem till Greg och sa, du, nu har jag lagt av att simma. Ja, det får vi se när du kommer hem. Men den gången fick jag rätt. Ja.
Det var fel ställd fråga utav Bosse. Han menade senaste tävlingen. Den sista hoppas jag inte du har gjort den. Det finns ju fantastisk mastersimning i Sverige, och där är du ju välkommen.
De behöver funktionärer på masterstävlingar också. Det ställer jag jättegärna upp på.
Så där ja, det var första kapitlet här med Stefan Persson. Nu har vi ett litet klipp här i programmet, och så tar vi 10 sekunders paus. Så är ni välkomna in i den andra delen då av den här simpodden Hultén och Jansson nummer 122. Stefan Persson, ordförande i Svenska Simförbundet. Snacka om bananskal i våras. Vi behöver inte ta alla detaljerna, men det gick väldigt snabbt att bli ordförande i Svenska Simförbundet.
Så är det.
Du var vice ordförande. Därav blev du ordförande när före detta ordföranden inte var med längre.
Ja.
Känner du dig varm i kläderna i den här rollen nu?
Just nu känner jag mig väldigt varm här ute.
32 grader ska vi säga till lyssnarna är det just nu på Lindängsbadet i Malmö. Det är sommarens varmaste dag, och vi sitter inne i ett tält som är hyfsat vädrat i alla fall. Så varm i kläderna, det vill du påstå att du är?
Nej, det kan jag väl kanske inte säga. Det är klart att det tar lite tid. Och det är många grejer som ska man ska sätta sig in i och så vidare. Men det är en väldigt bra styrelse som vi har, och det är en styrelse som vill jobba, och det är en styrelse som vi har olika arbetsuppgifter. Och vi har fortsatt att jobba precis på det sättet som vi har lagt ut i, har bestämt sedan tidigare. Så att det finns ingen ändring eller justering i det arbetet som vi har lagt grunden för under vårt tidiga arbete med strategisk plan för Svenska Simförbundet.
Styrelsen valdes i fjol vår, alltså.
Fjol vår var det årsmöte, ja. Så att
så du sitter och val fram till nästa år då? Det är val vartannat år, eller?
Hälften av styrelsen väljs in vartannat år, ja.
Ja, just det.
Det pågår ju ett ganska gediget arbete som är initierat utav RF, Riksidrottsförbundet, 2025 heter det. Någonting mer heter det också, men det kommer jag inte på just nu. Men om du skulle i den roll du har nu lista de fem viktigaste områdena för svensk simning, om du tittar på 1, 2, 3 års sikt, hur ser de ut?
Alltså det här är ju det arbetet som det är den RF-strategiplan 2025 du tänker på. Den gjorde vi ju ett gigantiskt arbete med i styrelsen här under, som vi började på 2016. Där vi då la väldigt mycket tid och kraft, och när vi gjorde det här så bestämde vi väldigt tidigt att det här är inte en styrelseprodukt. Det här är en simidrottsprodukt. Och vad vi då sa är att detta handlar om storklubb, småklubb. Det handlar om Norrland, det handlar om Skåne, det handlar om öster och väster. Det handlar om konstsim, det handlar om vattenpolo, det handlar om alla idrotterna. Och under väldigt många helger så fick ju folk ventilera tankar och idéer kring hur vi skulle kunna ta oss an RFs strategiplan för att implementera den i vår värld. Och vi har ju gjort den här resan, så att för vår del så är det ju väldigt tydligt vad vi ska jobba med de här närmaste åren. Och utav de här punkterna som vi då har i agendan, så är ju en enormt viktig punkt för att vi ska kunna göra det här, det är ju anläggningsfrågan. Vi har ju tyvärr idag ett antal anläggningar som inte är ändamålsenliga. De är till många stycken gamla. Vi vet inte hur länge de håller ihop. Där finns ju simhallar som runt om i vårt land, så ena dagen verkar den hålla ett tag, men nästa dag så kommer det mejl hem till klubbarnas medlemmar att på och med nu kan inte vara i simhallen för det är rasrisk. Tyvärr så finns det ju inte den där stora resväskan med gigantiskt obegränsat mycket pengar att bygga hallar. Så det som vi kommer att göra väldigt mycket, och vad som görs väldigt mycket ute i landet bland klubbarna, dels är det ju den bassängytan vi har, den måste användas på ett bättre sätt. Hur kan man utnyttja den tillsammans med andra? Kan man i vissa idrotter kanske ta hjälp av andra idrotter? För i träningen så är det kanske viktigt att ha en annan typ av styrketräning, vighetsträning eller något annat. Så att det hade ändå varit ett väldigt viktigt inslag i träningen. Men på grund av då att det inte kanske finns den platsen som behövs, så blir det ett tydligare utbyte. Och det varje år, har vi då inte årsmöte i simningen, så har vi då vårt annat år ett simidrottsforum. Och där vi ventilerar mycket av de här idéerna, och där finns ju väldigt mycket klubbar runt om i Sverige som då försöker på olika sätt, som vi, och det är de här goda exemplen försöker vi då anamma och ha lite workshops och annat kring vid de här tillfällena. Men anläggningsfrågan är jätteviktig. Sen är det väl i och för sig, det här är väl inget unikt kanske för simningen, men det hjälper ju inte, det går ju inte att torrsimma, och det går ju inte att hoppa svikt ner i en tom bassäng. Det gör liksom lite ont, så att vi måste ju ha vårt vatten, och det är en utmaning.
Hur ser utmaningen ut när det gäller då sponsorer och media och sådana områden som vi i podden ofta lyfter som vi känner är oerhört centrala. Hur resonerar man på de områdena i förbundet?
Det är klart det här, alltså kakan är den kakan den är, och det känns obönhörligen som den minskar stadigt och jämnt. Så visst är det ett oerhört arbete att jobba in de här sponsorerna, men vi är väldigt, väldigt glada för dem vi har. Och mycket av det arbetet, vi gör väldigt, väldigt många bra saker i förbundet och projekt med olika saker som många av våra sponsorer tycker är väldigt, väldigt viktiga. Just integrationsprojekt, prova på olika simning mer för fler, och att vi går från ena idrotten till den andra, ges utrymme för det och så vidare. Det är liksom sådana faktorer idag som är väldigt, väldigt viktiga.
Men får ni respons ifrån sponsorerna på dem så att ni får betalt för det goda arbetet?
Mycket, det händer absolut. Men det är klart, det behövs alltid fler. Alltid fler. Och nu har vi satt till ett marknadsråd sedan här i våras också som ska försöka komma ut på lite annat sätt och på olika sätt bearbeta företag och vad bör man kanske tänka på lite mer och så vidare.
Om du hänger samman det där sponsorarbetet med mediearbetet. Igår såg vi här i bassängen Sara simma en världstid på 100 fjäril. Det är bara några få damer genom alla tider som har simmat fortare. Det blev knappt en kraftig applåd på läktaren, utan vi konstaterade ja, nu har hon gjort det igen, och så gick vi vidare till nästa löp. Sen när man följer upp det här i media dagen därpå och tittar igenom de olika aktörerna på media, så konstaterar man att ja, det fanns en liten artikel i Sydsvenskan längst upp till höger på en sida. De flesta tidningar nämnde inte ens att Sara simma. Hur ska vi komma ur den rävsaxen att vi inte är viktiga?
Jag tror att vi är viktiga, det tror jag absolut. Och jag vet ju att förbundets kommunikationsansvarig också jobbar på många olika sätt och för att få ut informationen. Sen tror jag vi alltid vill ha mycket mer sändningstid än vad vi har. Mm. Absolut. Och som du sa, Sara är knappt en sekund över världsrekordet igår. Det får inte bli slentrian.
Men det har ju redan blivit slentrian om vi nu pressar punkten lite grann. Jag vet att du som ordförande inte kan stå fullt ut till svars för alla de grejer. Men någonstans känns det ju som det har blivit sån slentrian. Så inte ens vi stod upp och jublade igår och liksom gallskrek för att hon gör en världstid.
Vi stod och hoppade och sa, herregud, vi är knappt en sekund över. Ja. Det är så att det noteras, ja. Absolut. Men det kan noteras mycket mer.
Mm. Det finns en ska vi säga, elefant i rummet när det gäller simundervisning i Sverige. Och det är ju att det finns två stycken, ska vi kalla det, konkurrerande organisationer. Och två stycken organisationer med lite olika vägar att nå målet. Och det är ju då Svenska Simförbundet och så Livräddningssällskapet. Eller SLS. Det har ju... Jag ska inte vilja definiera det som hund och katt genom åren, men en liten hund och en liten katt och en stor elefant och lite samarbete. Kan man göra någonting åt det?
Det kan man absolut göra. Jag tror att SLS, som du då nämnde, där är ju vissa samarbeten oss emellan. Men det är klart att vi vill att vår utbildning är den som ska gälla. Vi håller ju just nu på att sjösätta en ny typ av utbildningsplattform också för våra siminstruktörer. Så att vi är ju otroligt noga med att våra simledare i de, ja, även uppåt, men i de yngre åldrarna också har en väldigt gedigen utbildning, och med tanke på barnets främsta. Barnets utveckling, hur kan vi lättast lära ut simsätt och så vidare. Så att ge och ta av varandra, och med vår utbildning, vi är väldigt noga med att de som står på bassängkanten, det är vårt signum. Det här är bra utbildningar för våra barn.
Kan vi hitta ett samarbete eller ett samgående med SLS i framtiden, tror du?
Det får tiden utvisa. Men att det är ett samarbete på olika punkter, det har vi. Och att tongången är, skulle jag vilja säga, i varje fall god.
Ja, okej. Okay. Jansson, har du mer frågor till Stefan?
Ja, vi skulle nog kunna sitta här hela dagen, men vi har ju avhandlat väldigt mycket. Men jag är ju lite nyfiken på, om du nu är tvungen att se bara en gren på OS nästa år, vilken gren tänker du titta på?
De grenarna som svenskarna simmar.
En gren.
De
grenar. Jag förtydligar frågan.
Och jag förtydligar mitt svar. Där vi har svenska simmar i vattnet, där kommer jag att titta.
Okej, tack.
Och med det menar han 1500 frisim för herrar, eller? Ja. Du, Jansson, känner sig då redo för att liksom, ja, dra ett streck här i frågespalten med vi, Stefan?
Vi får säkert anledning att bjuda in honom till någon vanlig podd när det hettar till i något område där han hamnar i den yttersta ansvarsrollen. Så att för stunden, ja.
Nu har vi värmt upp på honom lite i alla fall. Både med väder och frågor. Tack så mycket, Stefan. Så här långt. Tackar. Du får en liten applåd av publiken också.
Snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.